Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours.
Boka, packa och res.
Ja, väldigt exakt.
Rakkedja annars som du...
Nej, knappa. Vi kör. Vi bara blåser på. Vi rullar på. Oj, går det här ut? Har vi spelat in det här nu alltså?
Jag har det inspelat.
Jesus.
Ska jag
använda
som utpressning
en vacker dag? Fy fan. Kör vi.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Hej och välkommen till podcastversionen av Dilemma. Där vi har en exklusiv inledning som inte hörs i radion. Man kan säga VIP-loungen är det här från Dilemma. Och vi har panelen här. Det är deras dilemma vi ska röna ut idag. Deras privata dilemma. Sen efter det här så fortsätter programmet som vanligt. Panelen idag består av Henrik Fysius som är kroppsspråksexpert. Många konsonanter där. Är mentalist, lättare att säga. Välkommen hej.
Tack så mycket.
Josefin Crawford, poddpudding, podcaststjärna och kan det mest inom podden. Så du får lära oss andra hur det ska gå till här idag.
Ja, det är fint att du har lärt dig att det heter podd nu och inte... Vad var det du sa för... Du,
iPod.
iPod, sorry.
iPod-stjärna.
iPod-stjärna, han spelar all musik själv. Fantastiskt. Mm.
Den rösten till Tobias Persson som är på min vänstra flank här, den tredje panelen idag. Han är då helt enkelt stand-up-komiker. Och ska ge sig ut på Västkusteffekten i sommar. En standardturné. Och jag tänkte vi skulle börja med era dilemman som ni har gått och förnulat på lite grann i helgen. Tobias, vad vill du dela med oss?
Vet du, jag har en väldigt närstående person i min omedelbara så att säga, släktfamilj. Jag inte vill säga vem. Men
din fru?
Nej, inte min fru. Men det är en person som är mig ytterst nära. Som har börjat gå in i en slags...
Vägg?
Ja, nej.
Nej.
Jo, men det kan man säga.
Okay,
vet du vad? Ett sökande efter andra sidan, det vill säga glas och andevärlden och kontakt och sådär. Och det är upp till var och en vad man tycker är trevligt och sådär. Men den, hen har börjat gå till en person som jag har kollat upp vad hen har för utbildning inom det här andliga. Mm. Och hen säljer väldigt mycket personer till den andra personen som är min då.
Varför säger du hen? Det är hon, för att, ja. Han eller hon har väl ett kön?
Man vill inte outa.
Nähä,
om
okay.
Det är en han eller hon.
Varför tar han upp det här i radion? Man vill outa det.
Men man kanske inte vill outa om det är en han eller hon.
Säg så, okay. Okay. Hen då, min närstående.
Hur många har du som har sökt dessa andra sidan?
Andra sidan, är ni klara? Nej, men hen har gått till en gubbe då som säljer olika plastapparater som man kan bota... grejer inombords och bota celler och bota liksom grejer och du vet, på saker att lyfta. Och jag har kollat upp denna personen och det har även Uppdrag granskning gjort, så jag vet om att det här är en kille som nog inte har helt på fötterna. Och hade det varit ideellt hade jag låtit den här personen som jag känner då älskar gå all in, men i och med att min då närstående lägger så mycket pengar på det här, väldigt mycket pengar på den här plastapparaten som ska bota och fixa och göra grejer.
Tittar de i öronen och säger att mot en njuren?
Ja, men du vet. Håll den här mot tidningen i kvart så får du mer hår. Eller vad nu är. Och du hör din morfar om du bara köper den här grejen. Då blir jag så här, ska jag... För hen vill ju tro på det här och tror ju på det här, men jag tycker att hen har inte så mycket pengar heller, så jag vill inte...
Nej.
Förstår ni? Jag vill att hen ska vara lycklig och glad, men jag vill samtidigt inte heller då...
Du är rädd att hen ska bli lurad?
Ja, eller hon är...
Utsatt
hon,
från kvacksalvar?
Hon, fast, kom, det, kom, hon.
Det kom ut, det var en hon i alla fall. Ja. Big surprise.
Hon, oj, fan, fick hon...
Nej, men jag kände det på mig hela tiden att det var okay. Det, för du trodde till när du sa det någon gång.
Okej, okay. I alla fall. Hen spenderar mycket pengar i sjön.
Du kan gå tillbaka nu.
Ja, hon spenderar mycket pengar. Jag vill bara säga, så länge hon är lycklig är fine, men det är mycket pengar tickar iväg till den här mannens lilla, väldigt suspekta verksamhet. Och det är det som gör mig ledsen, om det dränerar hennes.
Och ditt dilemma är, ska du säga till eller inte? Ja. Ska du göra henne ledsen eventuellt? Men för hennes bästa?
För att det betyder mycket.
Okej. Okay. För, du tror att hon är utsatt för en klassisk kvacksalva, helt enkelt?
Ja, tyvärr. Ja,
inte långt därifrån.
Nej,
sanningen heller. Vad säger Jossan om detta?
Men jag tycker att man kan säga, om man tror det, om man tror det som du tror, då kan man ju säga det till sin kompis. Men sen så tror jag inte kanske att det bara går att stoppa för det. Man kan ju säga så här, du, jag tror inte det där är mycket att lita på. Jag tror inte alls att det där hjälper och så där. Men det är svårt att stoppa en person som har hittat det här och... uppenbarligen verkar vilja fortsätta.
Oh ja.
Då verkar det ju som att det ger henne någonting.
Snyggt, henne.
Så ja. Att hon... Men du kan ju alltid... Jag tycker inte det finns någonting pinsamt eller jobbigt i att säga vad man själv tycker och tror.
Men vad tycker du om sådana här personer då? Som gör så här?
Ja, alltså,
som utnyttjar svaga människor för det är ju...
Fast jag tycker inte att det nödvändigtvis behöver vara svaga människor som utsätts. Och jag tror inte heller att alla som håller på med sånt här hokus pokus är lurendrejare. Jag tror inte det. Jag tror att det finns... vissa som är bra på det de gör och andra inte. Och jag tror att någon som är jätte, liksom, stark och tuff ändå kan halka in på fel spår och sådär. Så att det är väldigt så individuellt. Men jag tycker att man ska ju säga vad man tycker. Om man har en kompis som...
Ska han säga någonting?
Ja, det tycker, jag tycker definitivt du ska säga. Mm. Men jag vet inte om du har så mycket för det. Men du kan ju alltid säga vad du tycker.
Vad säger Fexeus?
Problemet när människor bär på en stark övertygelse av den här typen, det är ju att om man kommer och säger, men du, det där stämmer inte eller det funkar inte, du har fel, du bränner dina pengar på det här. Det enda man gör då är att man befäster dem ännu hårdare den här tron. Därför att de får det som heter en kognitiv dissonans, vilket innebär att men jag lägger ju massa pengar på det här, alltså är jag en idiot. Och det kan jag ju inte vara. Så enda sättet att lösa det är att du har fel. Yeah. Så att det är nästan omöjligt att omvända en person som har gått in i det här, tyvärr. Men däremot tycker jag inte att det ska låta det här bero. Därför att hon blir av med pengar och hon kommer ju kanske hamna i en ekonomiskt väldigt svår situation. Yeah. Betala hellre pengar till honom än till sina barn om hon har det. Eller köpa mat eller hyra och så vidare. Det är ju inte bra. Men vad säger som att låta henne själv se det här Uppdrag granskning-avsnittet?
Just det.
Om det går att hitta på någon Play-kanal eller liknande. Och så får hon ta ställning till det. Bra. Förhoppningsvis är deras argumentation så pass tydlig så att hon åtminstone måste fundera på
det. Och då kommer det från en yttre, jag vill säga, en annan person.
Ja,
eller
och då
annan,
är det inte heller så här, jag, inte jag du som tycker, utan det är någon som faktiskt har gjort research på det.
Är hon svag, henne? I den verksamheten som är sjuk, eller är det...
Nej, inget sånt. Utan bara har blivit en slags, slagit in på den andliga sökande vägen. Mm. Och det är ju helt okej, men att hon har köpt en apparat som hon säger, enligt honom kan bota AIDS- Och då känner jag, och då sa jag i min...
Det är ju direkt farligt.
Och då sa jag, oj, det måste vara en världssensation. När får man läsa om det här? Nej, men det är många som inte tror på det här, va?
Mm. Det är lite konspiratoriskt.
Så försöker tysta det.
Exakt.
Många är väldigt konspiratoriska.
Och som Henrik sa...
Man tystar ner dem där.
Risken är att man, det är ju så här klassiskt sektbeteende, att man säger till någon att du ska inte vara med här. Och då säger de övriga i gruppen att, ser du, ingen tror på oss. Och då syns man ännu längre in i det här övertygelsen. Så det är jättesvårt.
Men
och,
tänk om den botar AIDS.
Då lyfter jag på hatten. Då har vi haft, då står det säkert i medicinska tidningar.
Tänk om mjölk botar cancer. Alltså
nej, men alltså, någon gång så kommer ju den där maskinen.
Ja,
kanske,
för att det kommer nog inte från en sån person.
Det är en person.
Alltså, förmodligen inte till...
Förmodligen från någon som har en viss medicinsk bakgrund till början med, skulle jag vilja säga.
Jag tror inte att det tillverkas i garage i Säffle.
Ska vi gå vidare här? Josefin, har du något haft dilemma?
Ja, jag har ett litet faktiskt som jag skulle vilja dra med er. Det är ju så här, jag har ju jobbat med radio i ganska många år. Och i och med detta så har jag faktiskt fått lite så här små dålig hörsel på ena örat framför allt. Mm-hmm. Jag skyller på att det är radio, att man står med lurar.
Inte
med...
att du står som DJ på nattklubb med 7000 decibel.
Det kan inte vara det. Nej. Men jo, det också. Naturligtvis. Någonting är det. Jag gillar ju höga ljud överhuvudtaget. Och sen finns det ju då personer som... liksom inte talar ur skägget när de pratar, utan de småmumlar eller pratar tyst och sådär. Och då står man och snackar med någon, till exempel, och så säger den någonting där jag drar ut med det. Va? Säger jag då. Och så säger den en gång till. Och då ibland hör inte jag även andra gången.
Nej.
Och då hamnar jag i det här, ska man... För då... Ja, men då blir jag så här,
det är som jag skånskar lite. Är det det? Skulle du fråga en tredje gång?
Ja, nej, men då känner jag mig så himla dum om jag säger så här. Va? Jag hörde inte en gång till. Kan du säga? Alltså, det känns jättekonstigt. Och då brukar det sluta med att jag så här... alltså bara skrattar eller liksom försöker... Och så
du leker med.
Liksom. Jag låtsas att jag hörde, fast jag gjorde inte det. Och så kan det bli jätteåkord, för de förväntar sig ju kanske något annat sorts, en annan sorts respons. Och, så... Hur många gånger kan man säga va? Det är min fråga.
Mm. Intressant fråga. Som skåning så är jag ganska utsatt för det, kan jag säga. Vad säger jag för sig?
Nej, men jag tycker att du kan förekomma den situationen genom att du säger va en gång. Mm. Och andra gången, då kan du nästan skratta lite också och säga... förlåt, jag hör fortfarande inte vad jag säger. Jag hör lite dåligt på ena örat. Därför att när du säger det, vilket också är sant, så innebär det att den här personen själv kommer tycka att oj, nej, men här står jag och pratar lite slarvigt, vad dumt av mig, hon som inte hör på ena örat. Och sen kommer den människan för all framtid att prata väldigt tydligt och bra med dig. Jag har en kompis som skadade hörseln själv på scenen och blev nästan döv på ena örat. Och han behöver ju säga det jämt när man pratar, bara, förlåt, jag hör inte så bra på det örat, du behöver säga det igen. Och han behöver alltid bara säga det en gång. Sen kanske man kan tycka att du kanske känner dig 100 år som behöver säga en sån sak.
Jag känner mig lite handikappad då, för att grejen är att jättemånga människor jag pratar med, de pratar ju som jag, klart och tydligt och så här. Men sen finns det de här som är lite så här mumliga och...
Jo, men ja. Grejen är att vad som händer är att du ändå på något sätt, du skyller på dem, men du tar också lite på dig skulden själv. Ja. Så det funkar om du säger det. Att, okay. Kan du säga det? Jag hör lite dåligt med mitt ena öra ibland. Och så om de frågar, ha, vadå? Nej, men jag var med om en grej när jag var DJ. Och så låter du cool igen. Så att...
Ja, okay. Just det.
Man, DJ?
Okej, okay. Men tänk om de börjar prata med en så här, ja, vet du vad? Så
du börjar läsa på läpparna. Vad säger Tobias om det här?
Jag kan bara hålla med talman Fixius, för att alternativet är ju värre om du bara ska säga ja, och nu spelar med. Det finns risk att de säger att jag tycker man ska skjuta alla handikappare. Ja, att du håller med om något som är fruktansvärt eller går med på någonting som du inte vill gå med på. Det där klassiska Seinfeld-avsnittet där vem är det som har en flickvän som pratar väldigt tyst?
Ja,
det är Kramer i det, som har en flickvän som pratar sådär.
Nej, men det finns ju de som gör det. Okej, men ni tycker jag ska säga till.
Du ska inte bara sitta och för då kanske dina vänner säger, fan vad hon har blivit blasé senast. Jag sitter bara och skrattar och ler. Hon går på medicin.
Vad jobbigt.
Hon är helt lam i huvudet. Mm.
För det där med att låtsas och förstå, det är ju tricky.
Ja.
Därför att man kan komma undan med det, men det krävs väldigt skickliga åhörare, så att, eller de som lyssnar.
Mm. Men är det fel av mig att tycka att folk som mumlar och pratar tyst är lite löjliga?
Du kan,
liksom?
Lite löjliga, ja. Alltså, om du ja, faktiskt. Alltså, om man har en kommunikation så tycker jag att det är viktigt att man faktiskt uttrycker sig tydligt till varandra.
Ja, men jag tycker
den ena parten kan ju inte säga så Leif GV-aktigt, va? Utan man måste ju, han har ju mix, så det är därför vi hör honom. Annars man kan bara hundar höra vad han säger.
Ja.
Det är liksom, det är otroligt tycker jag att man är tydlig. Så jag tycker du kan säga det rakt upp och ner, om du vill höra min åsikt.
Ja, men då så. Bra. Bra, då ska jag försöka.
Ja, tack så mycket. I morgondagens podd så fortsätter vi med mitt och Henrik Fexeus dilemma. Nu däremot så fortsätter vi med era inskickade dilemma. Här har vi ett brev från Daniella. Hon skriver så här. Hej, jag har efter 10 år som singel äntligen hittat någon som jag tycker väldigt mycket om. Allt har fungerat bra mellan oss och han fungerar bra med min familj. Tills plötsligt en dag när han umgicks med min mamma. Nu är min mamma sur över någon diskussion de har haft. Jag har ingen aning om vad de har diskuterat, men jag vet att min kille kan vara lite jobbig att diskutera med och min mamma kan bli sur när man inte håller med henne. Men nu kan jag inte nämna min kille utan att mamma blir sur. Hon svarar bara, nu struntar vi i det. Det var min röst som jag lade till. Min kille verkar lyckligt ovetande om att min mamma är sur på honom. Jag vill ju bara att de ska komma överens. Borde jag hoppas att det går över av sig själv det här, eller ska jag tvinga min mamma att berätta vad problemet är så att de kan lösa det med varandra, undrar Daniella. Vad säger Jossa?
Ja, jag känner igen det här lite grann. Jag har också haft kille som inte riktigt har funkat med min mamma. Och min mamma har stört sig så in i bängen på killen i fråga.
Visst är båda det då? För här vet ju bara en om det.
Nej, men om man säger så här, killen tog mycket lättare på det. Lite så här, vi har en lite rolig jargong ungefär. Medan min mamma verkligen på riktigt började tycka riktigt illa om honom. Mm. Så att det blev lite konstigt.
Han trodde att det var, vi har lite något rolling.
Ja, lite så här, vi är lite vassa mot varandra. Sådär. Och grejen är att min morsa, hon har lite så här rough humor. Men sen kan hon ta illa upp om man kör den tillbaks. Mm. Och det där är ju svårt att lära sig. Jag vet ju, men han vet ju inte. Så om min mamma sa till honom så här, oj vilken... Ja, det var ju en knasig mössra på dig. Och så säger han då att liksom, ja, du har ju helt sinnessjuka strumpor. Och så, sen var det, blev det kallt. Liksom.
Okay. Ja, så... Iskallt efter den kommentaren. Där gick han på gränsen. Rör inte mina strumpor.
Har du strumpor i skorna? Det är sjukt i sig.
Så att, nej men det där är ett problem och det går liksom inte riktigt att... Jag tror att det viktiga är att de fortsätter träffas och att de hela tiden får flera chanser. Mm. Så att de till slut liksom lär känna varandra och hittar ett sätt att kommunicera.
Okej, okay. Vad säger Henrik Fiseus?
Jag tänker på mammans kommentar där. Vad var det du sa? Nu pratar vi inte mer om det.
Nu struntar vi det här.
Då tänker jag att antingen säger hon det för att hon genuint känner att hon själv vill komma över det. Liksom. Hon är fortfarande i affekt men vill kunna strunta i det. Och i så fall så är det lugnt om börjar processen. Mm. Eller så säger hon det på det där martyrsättet. Att hon vill låtsas om att det inte är en big deal men hon gör en big deal av det bara att säga att det inte är en big deal. Mm. Och sådana människor måste man ju faktiskt säga till lite på skarpen. Mm. Att, är det så här att du har problem med honom, då får du säga vad det är. Annars så vill jag inte höra talas om det här. För det här är mammans problem enbart.
Oj.
Tycker jag.
Mm. Tobias?
Jag tycker att de ska ha ett möte om det här. För jag kommer själv från en släkt där det ligger mycket sånt begravt som nu kommer upp. Men 1985 på midsommar så sa jag Ove till mig att alltså, det finns en sån... Jag avskyr sånt. Bara möts, ta sin drink. Jag är på det för att du ser detta. Jaha, men jag menar bara så här. Bra, klart, gå vidare. Ja. Jag är trött på så att man ska trycka ner saker och gå och mumla. Det är absolut värsta.
Ett möte, kallat ett möte då? Ja. Liksom, en terapisamtal.
Jag ska kalla det ett möte. Så man ses under, man grillar och myser. Sen ska man ta upp det i alla fall. På.
Är det vanligt det här att folk har såna här lite sarkastiska jargonger med varandra? Så den ena som är van vid och tycker det är kul och den andra hänger bara på men i själva verket tar de illa upp?
Jag tror att det är jättevanligt. Ja. Det tror jag.
Mm. Mm.
Jag har många brittiska vänner eller några brittiska vänner som lever i Sverige och de har det eviga problemet. För den brittiska kärvänliga humorn är att man är lite småhård mot varandra. Det hör liksom till. Vilket innebär att när de försöker vara lite roliga mot svenskar så upplevs de bara som väldigt förolämpande istället.
Varför kränker du mig?
Ja, men lite så.
Men det är lite grann så, en del ger sig in i den leken och sen klarar de inte av dem den andra lite vassa eller tillbaka.
Det är ju värdelöst.
Mm. Ja, men för det tror jag är ganska vanligt. Så man säger någonting så kommer en kommentar. Åh, vilka fula glasögon du har. Mm. Jag kan i alla fall ha på dem. Jag kan i alla fall ha glasögon, men jag kan inte röra med de där öronen.
Mm.
Och till exempel. Och då blir det oj, vilket påhopp det där blir. Ja. När går man liksom över gränsen? Mm.
Men det är det jag menar, att om man har det där i sig, då måste man kunna ta lite mothugg också.
Ja.
Och kan man inte det, det är där jag menar att man kan inte gå in och försöka medla och så här, nu måste vi prata om det här, reda ut det, för det kommer komma ett sånt där skämt eller vad det nu är igen, eller så att de måste liksom hitta jargongen och det måste de göra genom att ses om och om och om och om igen och till slut kanske de landar i att kunna ta varandras grejer.
Jag vill ha ett kort svar bara så här. Ska hon hoppas att det löser sig själv eller ska hon tvinga sin mamma att ta upp det med pojkvännen? Ja eller nej? Tvinga mamman att ta upp med pojkvännen?
Nej.
Jossan, tvinga?
Jag tycker tvinga pojkvännen att göra någonting för mamman.
Mm.
Så att de möts själva.
Det var inte det som...
Det var jag eller nej.
Någonting annat också.
Tobias Persson.
Ja, jag tycker de ska tvingas att möta och rensa luften.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Louisa. Min man och jag har varit tillsammans i 11 år. Vi har 2 små barn tillsammans och det tredje kommer om en månad. Min man vill inte behålla det tredje barnet från första början. Men jag har tidigare fått missfall och ville inte göra abort. Nu har jag fått veta att min man har haft en hemlig relation med sin kollega i över 6 månader. Han började alltså träffa henne i samband med att jag blev gravid. Vi har ändå valt att försöka ge vår relation en chans trots otroheten, men han är arg på mig för att jag behöll barnet mot hans vilja. Jag visste inte om hans affär när jag blev gravid. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Hur ska jag få honom att släppa sin ilska mot mig, undrar Louisa. Vad säger Fixeus?
Jag är helt förbryllad av det här brevet, eller av den här mannen kanske. För först så tänkte jag så här att han hade den här affären, att det sammanfaller med graviditeten. Då tänker jag att det och det faktum att han inte ville att hon skulle behålla barnet hänger naturligtvis ihop, men inte nödvändigtvis så att han hade tänkt gå vidare med den här kollegan, utan han var väl uppenbarligen frustrerad över situationen i sin relation och hade den här flingen och den kanske var ett uttryck av att om du skulle ha det här barnet som han inte ville ha. För det är ju ganska vanligt, har jag förstått, att när kvinnan blir gravid så skaffar mannen lite fling innan han kommer på bättre tankar.
Mm.
Men att han, och sen slutar med den här twisten att han nu är arg på henne, och välter mig bakåt. Jag pratar om det här nu för att jag försöker komma på vad jag ska...
Ja, vad säger du? Jossa medan du tänker då?
Nej, jag tycker också att det är lite förvirrande. Jag tycker inte han har rätt att vara arg på henne. Nej. Överhuvudtaget.
Absolut inte.
Jag tycker att hon ska skaffa sitt barn. Och sen om han vill vara med på tåget eller inte, ja, det är väl upp till honom då. Men nej, jag tycker inte det här känns schysst.
Men frågan är hur ska hon få honom att släppa ilskan mot henne?
Ja, men...
Hur ska hon säga? Ska hon säga det? Eller ska hon, vad ska de göra? Tobias Persson?
Nej, men de behöver väl professionell hjälp, definitivt. Mm. Alltså, han har ju en enorm bitterhet som då säkert sporrade otroheten och som sen har cementerat hans ilska mot henne. Och då kommer han kanske eventuellt få ilska mot barn när barnet föds.
Jo, men det tror jag. Tror du det? Jag tänkte det tvärtom omöjligt. Att kanske ilskan går över när barnet föds.
Är han arg på sig själv och projicerar sin egen ilska på henne?
Jag tror inte han riktigt vet vad han vill och vad han står på. Och därför slår han liksom utåt. Men och vad jag tänkte på, vilket faktiskt var det Tobias var inne på också, att de behöver, just nu så behöver de sätta upp regler för hur de ska umgås där det inte infekteras av hans ilska. Då är det bättre att de umgås mindre tills det här har lagt sig. Och om de inte kan dra upp de reglerna själva så är det jättebra att ta professionell hjälp till det. Men med det sagt så tror jag också att tiden kommer, för man orkar inte gå omkring och vara arg hur länge som helst. Han kommer fatta grejen, så tiden kommer nog.
Men de ska umgås mindre, menar du?
De behöver hitta sig att umgås på där hans ilska inte infekterar deras samvaro. Mm. Sen om de behöver hjälp av en terapeut för att hitta det umgänget, eller om de kan hitta det själva, det
om jag var hon skulle jag vara sur på honom.
Ja, jo.
Det är hon ju säkert. Men hon är lite större än vad han är i det här uppenbarligen.
Jo, men frågan är, ska hon fortsätta vara det eller ska hon faktiskt ryta ifrån? Det tycker nog jag.
Ryta ifrån, säger Josefin Crafoord. Tobias, det sista ordet här.
Jag är också inne på det, men det är inte bra om hon går runt och är arg igen, för det påverkar också hennes graviditet om hon går runt och är spänd och arg. Alltså hur hennes kropp är.
Ja, så. Nej, men jag menar vid ett tillfälle.
Ja, jag förstår. Absolut.
Alltså ett tillfälle, bara släpp ut allting och så säga.
Ja, skärp dig.
Hur har du mag att vara arg på mig, du som har gjort det här?
Mage är just det.
Precis. Om det inte var... Men det är jag som har mage!
Jag har mage och jag har rätt att vara arg på dig.
Ja. Det kan ju ha varit så att han har tänkt lämna sin fru för den här, för någon eller för kollegan, och sen känna att han inte kan göra det nu på grund av graviditeten. Men det är ju fortfarande så att de har två barn redan innan. Så att det här förändrar egentligen inte hans situation. Jag tror att om hon ska göra det just finns det att skälla ut honom. Passa också på att ställa honom mot väggen då. Att vad är det du vill egentligen? Du måste fatta ditt beslut.
Ja. Men du var ändå inne på att du skulle hitta en slags neutral zon där ilskan inte blir överhängande. Ja. Men du är tvärtom. Så här, ryt till. Och Tobias, jag fattar inte riktigt vad du hade för råd här i detta.
Lev livet. Nej, jag lutar åt att fixera. Skaffa en neutral, någon som kan hjälpa till. Och jag försöker umgås lite mindre om det krävs. Och låt liksom tiden lägga sig som en liten trygg filt.
Tiden läker alla så, kanske. Tack. Hejsan Dilemma-panelen. Tack för ett bra program. Ni gör min helg.
Joho!
Börja Kristina. Ja,
och
tack.
Du gör vår.
Ja, det gör du Kristina. För att du lyssnar och skickar in brev gör det ni också. Mitt dilemma, skriver Kristina, är att jag har en kollega som alltid vill ha skjuts hem från jobbet. Vi bor i samma del av stan, men det är ändå en lång omväg för mig.
Det är som du, Anders.
Hon brukar vänta kvar på jobbet tills jag ska åka hem. Ibland så ska jag handla efter jobbet och då passar hon på att köpa något litet för att sedan åka med. Det har även hänt att jag får hämta hennes son på träningar. Ibland har jag släppt av henne en tunnelbanestation ifrån där hon bor, men då har hon ingen koll på vart hon är. När jag ska hämta henne på väg till jobbet så kommer hon alltid ut för sent, vilket gör att jag blir försenad. Hon är inte särskilt trevlig heller. Men jag är hennes chef och hon gör ändå ett bra jobb. Jag funderar till och med på att ge henne mer jobb under sommaren, men jag tröttnar på att agera hennes privatchaufför. Borde jag låta henne fortsätta jobba hos mig trots att jag har tröttnat på att skjutsa henne, undrar Kristina. Jag vill ha korta svar. Vad säger Tobias?
Hon får jobba kvar, ja.
Jobba kvar, ja. Jossan?
Nej, kicka henne.
Kicka henne för den här grejen? Ja, det där ska vi veta mer om sen, Jossan. Henrik, vi ses.
Jag vet inte om hon får kicka henne för den här grejen. Nej, det finns lite bestämmelser för sånt.
Juridiska perspektiv direkt.
Nej, men alltså, det är ju inte lösningen. Grejen är att då kommer hon ju bli arbetslös och vill ha skjuts hela tiden. För då har hon ju inte råd att köpa SL-kort på tunnelbanan. Så att det är inte lösningen. Så det korta svaret är att jag låter henne jobba kvar.
Det här ska bli mycket intressant, Jossan. Kicka henne, säger jag. Eller bara för att du får... Jag får alltid åka hem med dig efter sändningarna.
Ja, det får du.
Och då ber jag alltid dig att köra en liten omväg.
Ja, du vill alltid bli körd. hela vägen fram till porten. Ja, men då måste jag köra värsta rundan.
Det är 100 meter till. Och det, jag känner att det tar emot när jag frågar.
Jag försökte hinta Fuxius en gång.
Fuxius kör mig till dörren varje gång.
Ja. Vadå, gör inte du det alltså?
Nej, hon släpper mig.
Det är ljuset.
Om jag har tur, annars backar hon på mig som jag gjorde en gång.
Ja, men jag gjorde det för att hinta om att liksom,
ja, det är inte okay.
Sluta
fråga.
Nej, men alltså det är helt okej. Jag tycker det är trevligt att skjutsa hem dig faktiskt. Mm. Och jag förstår att du inte orkar gå hela vägen de där 10 metrarna.
Gammal man.
Det är en gammal man. Men nej, jag tycker bara att den här bruden verkar lite, får man säga, efterbliven nästan. Oj. Alltså vadå? Avsläppt vid en tunnelbanestation i närheten och inte vet vad hon är. Hon kommer inte i tid och jag tycker hon verkar så här, hon är inte så trevlig. Alltså,
men hon gör ett bra jobb, jo, så det står lite grann med att hon är trevlig och beter sig så här.
Tänk hur många trevliga människor där ute som kan göra samma jobb. Mm. Och den här kvinnan verkar ju vara liksom tråkig, jobbig, ett åbäke i hennes liv. Vad heter hon, brevskrivaren?
Kristina.
Det är en jobbig parentes i hennes liv. Ut, bort, hej.
Ja, för du gör en större karaktärsbeskrivning av den här personen och känner att hon är inte bra att ha på det här jobbet överhuvudtaget.
Nej,
när hon beter sig på det sättet.
Jag känner att hon gör säkert sitt jobb bra och så vidare, men det känns inte som att hon är oersättlig, så hon, därför tycker jag hon ska ut.
Hon stör Kristinas tillvaro. Vad säger Tobias då?
Jag tycker att när chefen verkar lite velig för att vara chef, alltså man borde kunna säga, jag tycker att med gott samvete, vet du vad? Jag har fått annat i mitt liv att göra, så jag måste åka själv på morgnarna för att hinna med detta, och du får ta ett jobbet själv. Det vill säga, jag tycker chefen verkar lite för ängslig, att hur ska jag göra? Ja, men säg bara åt henne, du får ta ett jobbet själv. Jag är jättenöjd med ditt arbete, men jag vill åka hem själv, för jag lyssnar på en ljudbok som är väldigt spännande. Eller vad som helst. Du kan ju
Ja, i och för sig.
Alltså det är, vi får ofta väldigt brev, och det är vi glada för när folk vill ha hjälp från oss. Men det mynnar ofta ut i att de, kontentan är att de inte vågar riktigt konfrontera och säga rakt ut vad de tycker. Är vi så rädda i det här landet för att säga rakt upp och ner vad
jag
vi tycker
det.
Till folk?
Konfrontation är liksom att jag har svårt att hinna med och hämta det varje gång, för du gör mig sen. Mm. Oj, det gör ont när du säger så. Ja, fast du gör ju mig sen, för du kommer ut sen från din port varje dag.
Vad är vi rädda för?
Dålig stämning
är vi rädda för.
Sen, jag kan ju känna, varför ska man behöva prata med andra vuxna människor som att de är liksom helt bakom flötet. Och det är det jag menar, ska hon behöva dras med en sån kollega? Jag tycker inte det. Jag tycker, här är en skön tjej som kör bil och sköter sitt jobb och är chef. Varför ska hon ha en sån här rutten kollega som inte ens är något trevlig?
Men om någon vill åka med hela tiden kan man säga väldigt mycket så här, vänta på den, kommer lite sent ut och sådär, man kommer själv ut för sent och känner så här, det finns ett sugfiskbeteende, ett utnyttjande beteende i detta. Men när man kommer till en sån punkt där man släpper av en tunnelmonstration och de inte vet vad de är, då har man ju ändå bästa tillfället att säga, men för helvete. Nu får du ju ändå skärpa dig. Vem är du? Alltså, har du liksom en skylt när du flyger också? Flygvärdinnan och hämtar dig på gaten. Alltså.
Jag skulle vilja se den chef som säger det till sin anställda. Men,
ja, det är det att hon är chef också, så hon får ut. Ja.
Men jag tänker på, men orsaken till att hon har skrivit in är ju förstås att hon började säga ja och sen känner hon att hon nu sitter fast i beteende som hon en gång i tiden godkänt. Men frågan är ju,
hur bryter hon det?
Jo, men frågan är ju hur hon som den här blodigen, om det är så att hon frågar varje morgon, hej, kan jag åka med dig också, eller om hon bara förutsätter. Och om det är så att hon ställer frågan varje morgon, varje eftermiddag, då är det bara så här, nej, det funkar inte idag, tills hon börjar fatta hinten. Och grejen är att normalt när vi vill få någonting så ger vi alltid en anledning. Man säger, jag vill ha det här, jag vill inte ha det här, därför att. Och då tänker man, ja, det är fine. Men i just det här fallet, ge inte en anledning, säg bara, nej, det funkar inte för mig idag. Och för det, du blir mycket starkare och den andra personen kommer småningom fatta hinten. Om det inte är så att hon frågar varje dag, om det är så att det här nu börjar ett system som rullar på i tysthet, då får hon göra som Tobias sa, att bara, du, så här är, jag har fått annat att göra nu på månaderna, det kommer inte funka att jag hämtar dig i fortsättningen framöver, punkt.
Ja.
Hejsan, Dilemmapanelen, heter Klara. Jag är en kvinna på 33 år som bor med min man och vårt barn. Vi har det svenska helyllefamiljen. Vi är det svenska helyllefamiljen enligt allas normer. För ett tag sedan så fick jag kontakt med ett ex. Han berättade att han har blivit polis. Bara detta fick mig att bli minst sagt lite kåt. Opsan. Det har alltid varit en dröm för mig att ligga med en polis. Dessutom så hade jag grymt bra sex med den här mannen när vi var ihop. Men jag lever ju med min man och har försökt få honom att leva ut mina fantasier med såväl kläder, leksaker, roliga ställningar och udda ställen. Men han är så tafatt av sig. tafatt eller tafatt. Jag får alltid ta initiativet. Jag vill ju att han ska ta kommandot och dominera mig. Har pratat med min man om det här, men ingenting händer. Jag är väldigt sugen på att leva ut min fantasi med farpa polisen. Jag vet att han kommer dominera och leva ut allt jag vill. Eller vad säger ni? Ska jag bara acceptera att jag har tråkigt sex livet ut? Undrar Klara. Vad säger Jossan? Du såg...
ja. Ah. Nej, men här har vi ju ett självklart svar. Och det är klart att hon ska leva ut det här med polisen.
Och bakom ryggen på sin man?
Oh ja, absolut. Nej, men det kommer inte mannen ta skada av. Hon får göra det snyggt. Det ska aldrig komma fram. Och hon älskar ju sin man och har den här helyllefamiljen. Så att jag tror inte att det här kommer spräcka relationen på något vis.
Inte ens om det kommer ut?
Nej, jag tror inte det. Alltså, det vet jag inte säkert. Däremot så tror jag att relationen kan spricka om hon inte får göra det här. För då kommer hon gå och tänka på det och gå runt och känna och längta och så kommer det till slut slita på den relationen som är. Så jag tycker att hon ska hoppa i säng med herr polis och ha lite kul. En och två, tre, kanske 10 gånger, vad vet jag. Men sköt det snyggt och... låt inte några känslor komma.
Kan det inte vara så att Klara leker, leker med tanke på att hon vill ha liksom leka polis i sängen, men det kommer inte han att göra, för det där gör han ju på jobbet. Varför ska liksom göra det i sängen igen?
Jag tror att bara tanken på att han är polis, det räcker för henne, för att de har ju också haft sex en gång i tiden och det var väldigt bra. Och nu så har det liksom nu har det blivit 2.0 av det, eftersom han dessutom har gått och blivit polis. Så jag tror det räcker.
Henrik Fiseus.
Jag tror det kan hända 2 grejer här om hon hoppar i säng med honom. Det ena är att hon märker precis det du sa. Jag har just det, min idé om en polis var ju inte om hur en polis är egentligen. Men sen sa hon för att hon, ursäkta, att hon hade haft 6 månader förut och det var fantastiskt. Men då måste vi komma ihåg att hon tycker det är fantastiskt i ljuset av det sex hon har nu. Skulle hon ha det med honom igen och samtidigt ha med sig bagage så att hon är gift och så vidare, så kanske det inte skulle vara så bra längre egentligen som hon har skapat sig den här bilden av, uniform eller inte.
Mm.
Och då kan man ju tycka att ja, då kanske hon ska prova på då. Samtidigt är det väldigt bra, så finns det en risk att hon fastnar i en relation med den här killen, förstås, som kommer förstöra hennes giftermål. Så att det, hon spelar ett väldigt högt spel här.
Högt spel som hon ska låta bli. Eller bara ha det som fantasi. Du brukar förespråka bland att man ska stanna vid fantasin.
Ja, men just här så tror jag inte att hon kommer göra det. Så att jag vill bara säga, det här är de 2 utfallen jag ser. Men hon har nog ingen val än att försöka.
Tobias Persson.
Jag tror mellanväg mellan er två. Att hon liksom ännu mer adresserar sin man och säger att jag... om vi inte lever ut det här eller gör någonting åt det här hållet, så kommer jag inte kunna leva så här längre. Att hon istället för hinta, jag vill ha skoj i sängen med handklovar och batong.
Fast tror du att han kan ersätta hennes fantasi med polisen?
Nej, förvisso inte.
Nej. Så det är det polisen, hon vill ha the real deal. Men hon vill ha polisen, det spelar ingen roll.
Men polisen kommer inte kunna ersätta hennes fantasi heller.
Nej, kanske inte. Nej. Mm. För fantasin och polisen, kanske han är bara värst av tråkmånsen. Who knows?
Nej.
Men Jossan har en poäng när hon säger, och som brevskriven också skriver, att de har ju legat och det var fantastiskt.
Ja, men det här är ju, jag tror inte det här är så mycket fantasi. Eller det kommer ju kunna bli verklighet, och hon kommer kunna ha kvar sin familj och sin man. Det här är ett jättebra läge för att vara otrogen.
Vad är grejen med att ligga med polis då? Alltså, Jossan, vad tror du ligger bakom det här? Är det förbjudna? Snutnojan som man liksom ger en dänga?
Ja, men har man haft ett gammalt ligg som var väldigt bra, jag försöker tänka mig in i hennes situation nu, och så dessutom så har man då någon grej för poliser, det har ju kanske inte just jag, men vi säger att jag hade det då. Då kanske det blir, ja, då blir det ju lite så här: wow, ah, shit, och det var ju så bra, och nu har han dessutom gått och blivit polis. Alltså att det blir, då blir det ju ännu härligare på något vis.
Men han kanske är en sån här trafikpolis, alltså en vanlig tråkig, alltså häst. Alltså han behöver inte vara liksom Martin Beck för det.
Ja, men,
han är polis, han använder papper med blå pärm och snus.
Ska du ha ett
skott i rötan?
Jag kom på en sak.
När han vill ha sexlekar som polis och står med en sån här vägkamera. Ja, han kommer in i sovrummet.
Det gick lite fort det där.
Vad säger du?
Jag tycker hon ska lämna sin man.
Hon ska lämna sin man rakt upp och ner?
Nej.
Hur kommer det sig?
Jo, därför att bara faktum att hon skriver det här brevet, att det här är en så stor del av hennes tillvaro uppenbarligen och hennes mentala värld, så gör ju det, och det verkar inte vara det för hennes man alls. Det gör de 2 ganska inkompatibla med varann. Det här kommer bara bli värre och värre och värre. Till slut så kommer hon bli frustrerad och bitter, och så kommer hon gå ligga med någon annan bara för att, och så är det bara kaos. Jag tror att den relationen kommer inte vara bra.
Nej.
Lämna din man, säger Josefin Kraft. Crawford Tobias, 1X2 eller?
Ja, ser du ett blå ljus och spring.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Första dilemmat faktiskt på under sommarmånaden på riktigt. Det är juni, det är den 4 juni, om 2 dagar så är det dags för kungen att hålla tal, tror jag. Då är det den 6 juni, men nu är det den 4 juni. Hoppas det har gått in. Dilemma är det också. Och sen har vi en panel här som är mer taggad än någonsin. Och de gjorde en analys här precis innan pausen och tyckte att det har gått väldigt bra, men att det kommer att bli ännu bättre den här timmen fram till klockan 11.
Yeah.
Ja. Och det där var Tobias Persson.
Ja.
Rapar du eller försökte du göra en sån här
jag försökte vara manlig och macho, men det sprack.
Alltså du gjorde en jättesexy dans alldeles nyss också. Det visste jag inte att du hade såna skills.
Nej.
Men
ge mig en kvart så överraskar de flesta. Negativt, men ändå.
Han är en vig liten fox, den här Persson. Josefin Crafoord är också här, som ni hörde, och även Henrik Fixeus, kroppsspråksexperten.
Jo.
Mm. Hur tycker du kroppsspråket har varit här bland dina kollegor så här långt?
Det är som alltid fantastiskt.
Har det varit dubbla budskap?
Ja, det är väldigt tydliga budskap tycker jag.
Mm.
Ja.
De är i harmoni med sina rörelser.
Ja.
Det är
mycket hat dock.
Nej. Men oj. Under
nej,
ytan,
sa jag eller? Hat, kärlek menar jag förstås. Jag blandar ihop dem hela tiden, förlåt.
Bli aldrig terapeut. Jag tror att du älskar din man. Förlåt, hatar din man.
Är inte det samma sak ibland?
Jag
tänkte fråga Henrik Fexeus. När han ännu var där och grottade. Hörrni, vi har ju en massa brev kvar här. Vi har de bästa, sparta bästa till sist. Bland annat Fionas dilemma. Hon äcklas av sin pojkvän. Har ni äcklats av era partner någon gång?
Ja.
Nej,
jag har inte det.
Varför Jossan bara den som är rakast och ärligast direkt? Ni andra måste tänka innan.
Jaha, så att vara rak och ärlig är motsatsen till att tänka.
Absolut,
alltså.
Absolut. Det här, absolut.
Men
ska jag våga säga det här? Då börjar du analysera det själv.
Nej, men det kan också
Jossan
vara
så. Jossan har sett vad jag sagt, hon har tagit in det, hon svarar med ryggmärgen, ja.
Ja, kick it.
Ärligt, som ett barn åt fyllo.
Ja,
det är bara de som är ärliga.
Ja, men jag skulle också kunna svara japp, men sen ställer du frågan till mig och då måste jag bara backa.
Men det är bara barnalkoholister som är ärliga.
Ja. Alla värsta
är alkoholiserade barn, men för jävlar.
Okej. Fiona äcklas av sin pojk, vi ska ta hennes brev om en stund. Hejsan hoppsan, dilemmapanelen. Jag älskar ert program. Själv så har jag ett dilemma. Gällandes min pojkvän. Vi har träffats i drygt 8 månader och vi har det jättetrevligt tillsammans. Mitt problem är att han är så grymt äcklig. Rent fysiskt. De första 5 månaderna byter han aldrig handdukar förrän jag påpekade det. Då vet jag inte hur länge de hade hängt där. Han tvättar sig inte efter sex, diskar aldrig och hans tvätthög är högre än vad jag har. Jag tycker om honom jättemycket, men efter att jag varit hos honom så stinker mina kläder och mitt hår av någon okänd odör som konstant hänger i hans lägenhet. Jag städar och diskar hos honom och han vet att jag tycker att han är äcklig. Men hans beteende förändras inte. Jag känner mig lika smutsig när jag går ut ur duschen som när jag kliver in. Han verkar inte se problemet och kan till och med bli sur när jag påpekar det. Vad ska jag göra under Fiona? Ja, man kan väl säga att Fiona var ganska tydlig.
Ja, väldigt tydlig.
Vad säger Tobias Persson?
Alltså kort svar på magkänslan. Lämna den här stinkhögen. Ja. Om han vet att det är ett problem och han inte gör någonting åt det och blir sur för att jag stör min svett dig. Ja, det är klart det gör. Det är vidrigt. Mm. Då tycker jag hon ska gå ut genom dörren och skaffa en tvål. Ja.
Okej, okay. Josefin Crawford, kort.
Alltså det tydligaste tecknet på att en relation håller på att ta till ända, det är när man börjar äcklas av saker hos sin partner.
Mm.
Så att
det börjar ju vara en signal. Ja, spontant.
Och det här är 8 månader in bara.
Nej, men grejen är så här att han är som han är och antingen får hon städa och diska och byta handdukar och tvätta och greja och han får vara som han är och så älskar hon honom ändå för han har säkert andra jättefina sidor.
De har det jättetrevligt tillsammans.
Ja, precis. Men då får
hon
får ta det onda med det goda och bara sköta hygienen på alla håll. Sen tycker inte jag, vadå så här, springa upp och duscha direkt efter man har sex. Hur sexigt är det då? Hon kanske är så här petimeterrenlig, liksom. Det vet vi ju inte. Så att hon kanske har lite...
Det är en förolämpning, någon som kastas upp och sängen ska duscha.
Fy fan, av med det här. Nej, men det kan bli lite... Så att jag är lite så här, kanske hon har något att lära av honom. Men det är klart att det låter ju lite så här sunkigt. Men ja, antingen får hon bara ta det, eller så får hon lämna.
Okej, okay, vad säger Henrik Fexeus?
Ja, köp en kupong på en biltvätt till honom. En biltvätt till honom när han fyller år. Så säger han, jag har ingen bil. Nej, just det. Och rulla in honom med den bara. Så, men,
ska han ställa sig där?
Ja, det är lite det jag tänker på. Men, ja. Men i förlängningen, alltså som Josefin sa, första tecknet på att en relation börjar ta slut. Och än så länge så är det ju bara de yttre sakerna som hon äcklar sig åt, eller av menar jag. Mm. Men orsaken till att jag inte kunde svara rakt på när du ställde frågan var för att jag blev lite förvirrad, för jag tänkte omedelbart på fysiska saker. Men så kom jag att tänka på en relation jag hade där jag insåg plötsligt att jag trodde att jag var äcklad av den här personen, och så insåg jag att jag var äcklad av vår tillvaro tillsammans. Den, det berörde mig illa rent fysiskt liksom. Och då har det gått riktigt, riktigt illa, och där vill man inte ens hamna. Nej. Så jag tycker, ta det som stora varningstecken. Det kan vara så som Josefin säger också, att hon är väldigt lite för renlig. Men nu är det ju hon som har problemet. Mm. Och det här är ett tecken på att det kommer inte fungera i längden. För hon kommer inte kunna förändra honom.
Tobias går ju rakt på att det är hans fel 100% här. Att han är en sunkig kille som, ja, men det är han ju, måste skärpa sig. Kan det vara så att de förstärker varann liksom? Att egentligen så är det är att äckligt hos henne förstärks för att hon känner att känslorna börjar ta slut helt enkelt. För då börjar man ju hitta fel, och så börjar man tänka de här negativa banorna. Då kommer hon dörren från den som hon kanske inte alls brydde sig om i början. Mm. Och sen nu så kommer allting till slutet och luktar allting illa och hela han är äcklig.
Nej, men jag tycker det är märkligt om han har tvätt överallt och man får dra innan i duschen för att han verkar inte vilja tvätta sig alls. Och
hon som känner sig äcklad när hon går därifrån.
Och det är efter 8 månader. Det här ska hända efter 40 år. Om det alls ska hända så ska det vara när man så att säga gett upp. Men nu har de precis träffats och han sitter med pizzakartonger. Alltså nej, det känns inte som en fräsch... Det känns inte som en möjlig...
Det är ingen match made in heaven.
Nej.
Nej, okej. Okay. No, no. Kort här då, ska hon lämna?
Ja.
Nej, jag tycker hon ska städa upp hos honom lite grann och sen...
Det är hans också... jobb, det är hans jobb tycker jag.
Nej, men det behöver inte vara det. Han kan väl... Eller,
liksom... ska hon städa?
Ja, ja, det är jättebra. Hon... Städa åt honom och ligga med honom. Nej, men, och så vill
men
han.
Hon tycker uppenbarligen att det är äckligt. Det tycker ju inte han. Så då kan ju hon plocka och städa.
Hon tycker ju han är äcklig. Han luktar och gillar.
Hon gillar ju honom. De har ju jättetrevligt.
Trevligt är väl en helt annan sak.
Ja, men alltså om hon bara tycker trevligt att han kan man väl är ha med ett en äckligt jävla as, då är det klart att hon ska lämna honom liksom. Ja. Men det är inte där läget är riktigt.
Nej, okay. Så du är lite svävande på målet. Vad säger Tobias Persson? Lämna honom.
Ja, eller? Och ut och ta ny luft.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen heter Caroline. Jag och min väninna har varit bästa vänner sedan många år tillbaka. Vi var på stan för 2 helger sedan och då köper hon en strap-on i en sexaffär. Det är alltså en sexleksak. Vi kan diskutera det sen. Jag trodde hon skulle ge den i present till någon som ett skämt, men... Senare när vi kom hem till henne och drack kaffe började hon prata om att hon vill prova den. Jag trodde hon skämta. Men sen förstod jag att hon menade allvar. Efter lite övertalning så hjälpte jag henne att använda den och till slut så prövade jag också. Det var jätteskönt. Samma kväll skulle jag till min pojkvän. Vi har varit uppe 7 månader. Han hade fixat en superromantisk kväll, men när vi skulle sova fanns ingen sexlust från min sida. Han blev förvånad och jag skämdes eftersom han behandlat mig som en prinsessa hela kvällen. Jag träffade min bästa kompis igen förra helgen och allt hände igen. Den här gången var det min idé. Jag har pratat i telefon med min kille sedan vi sågs för 2 veckor sedan och han märker att något är annorlunda med mig. Han undrar om det har hänt något mellan oss och om vi håller på att glida isär. Jag har bestämt mig för att jag inte ska leka med min kompis igen. Men nu ska jag träffa min kille på lördag, alltså idag. Och jag vet inte vad jag ska göra. Borde jag berätta vad jag och min kompis har gjort eller ska jag låtsas som ingenting och försöka hitta tillbaka till de känslor jag en gång hade för min kille innan jag provade att använda en strap-on med min kompis, undrar Caroline. Mycket gott i sådana här grejer. Vad säger Henrik?
Vänta lite nu. Ska jag försöka hitta tillbaka till de känslor jag hade för min kille innan jag hade sex med en strap-on? Mm. Så det hon säger är alltså att känslorna för hennes kille försvann för att hon låg med sin kompis. Hon håller inte isär sex och känslor här överhuvudtaget, med andra ord.
Nej.
Det låter ju med andra ord som att relationen till killen kanske mest var sexbaserad. Och i så fall håller hon ju på att glida isär, för hon är ute på en ny sexuell resa just nu.
Okej. Okay. Du är förvånad att hon håller, att hon inte kan hålla isär sex.
Nej, men att hon säger så, ska jag försöka hitta tillbaka till känslorna? Ja. Alltså, för det lät ända fram till den meningen så lät som hon har en fin relation och sen så tjuvlåg hon lite där med sin kompis.
Vad säger Jossan?
Ja, jag tänker mig att det handlar om just de sexuella känslorna, att uppenbarligen har hon gjort det här och det var så himla mycket bättre och mer spännande och härligare än sexet med hennes kille.
Mm.
Så att, och hon har ju varit otrogen faktiskt.
Mm.
2 gånger och
Det har väl inte du några problem?
Nej, det behöver man ju inte.
Om man tänker på vad du har liksom...
Om man är polis så är det väl helt okej.
Nej, men alltså, det är olika för olika situationer. Jag är ingen otrohetsförespråkare. Inte alltid i alla fall. I det här fallet så känner jag att hon nog ska sluta med det här strappånandet med sin kompis för tillfället i alla fall.
Varför då?
För att jag tror att hon älskar sin kille och hon vill vara med honom. Och då tror jag att det kan vara en bra idé att sluta med det där och liksom hitta tillbaks till det hon och hennes kille har. Om det inte går, om hon inte kan hålla sig och det här fortsätter, då måste hon nog berätta om det.
Okej, vad säger Tobias Larsson?
Jag tror inte hon kan bromsa det här som hon har startat med den lilla saken.
Nej.
Utan jag tycker hon ska fortsätta med det och sen får hon känna efter att... Och antingen berätta för sin kille att det här har hänt i mitt liv och jag måste få göra det här. Vad känner du inför det? Om man, antingen säger han, får jag hänga med och kolla? Eller så säger han, usch, det var det värsta jag hört. Då får hon ta den konsekvensen. Jag tror inte hon kan stänga locket. För det kommer bara göra henne ännu mer frustrerad och hon kommer alltid ha en tanke där. Och bli ännu mer spänd och orolig i sängen, tror jag. Mm. Vetskapen vad hon just nu kunde gjort istället för att... Så att han får heller ingen chans att kunna leverera, som det så modernt heter. Om hon helt tänker på den där andra plastgrejen, eller vad det nu är gjort av.
Du berör ämnet här. Det kan inte alla som vet vad en strap-on är, men alltså det är ju någon slags suspensoar som man sätter på sig. En kalsong på något sätt med bara några selar. Och sen så har man, istället för skydd, så har man då en stake.
Ja,
precis. Det är så det.
Det är så roligt att vi tar upp det här. Nej, men alltså,
det finns ju folk som inte vet vad pratar ni om.
Nej.
Ja. Så alla längst bak i bilen, lyssna noga nu. Jag inser att jag missförstod en sak här. När hon pratade om känslor, då trodde jag att... Men Justine Klar gjorde det. Förmodligen pratade hon om lust.
Mm.
Om sexuella känslor. Mm. Och då tycker jag att det Tobias säger är fint, men då låter det faktiskt som att hon har tappat sin lust till sin pojkvän. Hon vill inte ha sex med honom, det går inte ens. Och då går det inte att fortsätta den relationen om det verkligen är så.
Så du är inne på Tobias linje att den här resan som hon har satt igång, den går inte, och den måste hon köra till
slutdestinationen. Men hon kan faktiskt prova att pausa det i några veckor och se om hon börjar tända på sin kille igen. Men om hon fortfarande inte gör det, nej, men då är det faktiskt att hon är inne på någonting nytt nu.
Sista ordet, Jossan.
Jag håller med Fexan, alltså. Pausa och se om hon hittar tillbaka, annars fall så kör med kompisen. Strap on. Boom.
Tackar.
Boom.
Tack så mycket. Hejsan Dilemmapanelen, tack för ett sjukt bra program. Ni är bäst.
Tack så mycket.
Hälsa Lisa och Erik och fortsätter så här. Jag och min sambo har problem med vår granne. Vi bor ute på en gård på landet och han bor mitt över vägen. Han kommer in till vår trädgård ungefär 2 gånger om dagen och ställer sig och pratar. Eller så står han bara och glor medan vi renoverar eller klipper gräset.
Oj, Ove.
Fastän vi inte säger något till honom så kan han stå där över 40 minuter. Ofta står han och pratar om saker vi inte är intresserade av. Han är mytoman och har varit med om allt och vet bäst om allt. Vi vågar knappt visa oss ute eftersom vi är rädda att han ska komma över. Nu har det gått 2 månader sedan vi flyttade och vi vill bara vara i fred. Han känner mina svärföräldrar och äter hos dem ibland, men de har inte kunnat hjälpa oss. Hur ska vi kunna säga till honom att han ska lämna oss i fred utan att göra honom ledsen, undrar Lisa och Erik. Vad säger Tobias Persson?
Åh gud vad svårt.
En liten Ove-figur där.
Ja, men att han står 40 minuter och stirrar, det är ju faktiskt otäckt. Det är ju inte bara sådär en knasig granne, utan det är ju någon som verkligen står och betraktar. Ska man pröva göra samma sak mot honom då? Gå över till hans trädgård.
Och glo.
Och glo. Bara se vad han känner. Hjälper det, tror ni?
Nej, då skulle han bjuda på kaffe bara.
Jaha, okej.
Alltså, det är inte riktigt att han bara står och glor i 40 minuter, utan han står i 40 minuter och tittar på dem och då pratar han om intressanta saker. Men däremot kan han stå och glo när de håller på lite grann sådär.
Men är inte det här typiskt kontaktsökande här, bönder på landet? Ja, men det är väl det. Jag vet inte, jag tycker alltid det är så när man kommer ut på vischan. 08
Lantis.
Nej, jag har ingenting emot. Jag älskar att vara på landet, men då får man liksom räkna med att det kommer någon bondlurk och ska stå. Ja, har du sett det ute på fältet? Såg en älg igår. Bla, 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 bla.
Där fick vi en ny Kinberg Batra. Jag ska på landet, men det kommer alltid en jävla bondlurk.
Nej, jag sa inte jävla. Jag sa bondlurk. Förlåt,
ja. Han är ingen sushi i den här staden.
Men jag visste att du skulle go there, men ärligt, man får ta det, tror jag.
Men jag tycker det är ganska skönt med bondlurkar. De är befriande ärliga.
Men i lagom dos.
Ja. Noll åt också i lag om det. Ja, alltså, vad säger Fexeus?
Ja, jag tänker att det finns två anledningar till hans beteende. Antingen så är... Tre anledningar. Den första anledningen är att de är väldigt snarstuckna bara. Och han är en trevlig prick. Den andra anledningen är att han är lite eljest. Så. Mm. Och den tredje anledningen...
Eljest betyder då att det inte är plogat ända fram.
Så nej, exakt. Nej,
lite annars.
Lite annars. Mm. Ja, och den tredje anledningen är att han vill köpa gården. Mm. Och bara försöker få dem därifrån.
Ah. Just det. Han är smart helt enkelt.
Han är smart. Ja. Men om vi leker med tanken att det är anledning nummer två. Då är alltså enda sättet tror jag tyvärr här... Och jag förstår att de ville flytta ut dit och de trodde att de skulle bli ensamma. Och så blev de inte det. Men jag tror att känn dina fiender bättre än dina vänner. De behöver bli goda vänner med honom tror jag. Mm. Och jag tror att det här beteendet då också kommer gå över när han vet att han accepterar dem, men inom vissa begränsningar liksom.
Bli god vän med din granne, då sträckte Tobias upp handen direkt.
Jag ska bara säga en grej.
Mm. Nej, men jag tänkte om de kanske då bjuder in han då och då på en bestämd träff, då kanske han kommer mindre under veckodagarna.
Det var lite det jag hoppades
ja,
också.
Ja, man säger på lördag ses vi då, Ove, eller vad han nu heter.
Då går han in och skriver in det så sätter han sig och räknar minuter därifrån.
Lite grann kanske, så får de, fast om du ses på lördag, men då måste vi hinna liksom göra klart här först hos trädgården och fixa och dona och våra barn ska hämtas och sådär. Mm. Så kanske han håller sig borta.
Men nu har han fixat klart telefonkatalogen där hemma.
Ja, nu sitter han en, två och kollar på klockan.
Men det låter lite konstigt att svärföräldrarna inte kan hjälpa till tycker jag, för de borde ju i det här laget ha strategier för hur man behandlar den här personen.
För man kan förgifta honom.
Svärföräldrarna kommer inte tycka att det är problem med honom.
Ja, och då kanske det faktiskt är så att problemet ligger hos våra brevskrivare. De hade inte förväntat sig det här, men det kanske egentligen är en okej person.
Jossan förstår definitivt Lisa och Erik här, tror jag.
Ja, alltså, ni hör ju själva. Det här är ju typiska 08-typer som har flyttat ut på landet. Och så ska de då, så föreslår ni att ni ska prångla på den här stackars bonlurken det här 08-konceptet. Bestämma en tid på lördag klockan två. Det är inte han med på. Det är inte det som gäller på vischan.
Han vill glo nu.
Nej, men ja. Det är så det funkar.
Lisa och Erik, hallå, hallå.
Då klampar man in. Man går in hallå, hallå i stugan, man går, liksom, det finns inga gränser och det är så det funkar på landet och det får man bara räkna med.
Ja, men alltså bondlåkar som du säger, med folk på landet, de har ofta inget ärende.
Nej,
de tycker bara om att liksom stå
de har tid.
Och de står och tittar så att och det finns ingen liksom vidare där.
Och då måste man lära sig att det är värdefullt.
Ja,
det här är deras tid framför Instagram. Det är att stå och titta på grannen. Det är det. Det är det.
Lisa, Erik, din granne Instagrammar live. Det är det här
i huvudet.
Ja.
Det kan få leva.
Jag tycker man ska ta seden dit man kommer. Det är det jag försöker säga här. Så att det är inget ont om bondlurkar. Jag tycker om dem.
Men bjud in honom, tycker Tobias.
Vilket är ett nytt tv-program. Bonde söker sällskap. Det kan vara en...
ja. Har vi inte det? Ja,
jag säger bara flytta till Stockholm.
Okej, tack mycket. Här är ett brev från Arja. Hejsan, hejsan. Min man är värdelös på att ta beslut. Det spelar ingen roll vad det handlar om. Om vi ska boka en semesterresa till exempel, då ska han alltid tänka efter och undersöka alla möjliga alternativ. Det slutar oftast med att det inte blir någon resa eftersom vi aldrig kommer till skott och resorna tar slut eller blir för dyra. Det är samma sak när vi ska boka restaurang. Då ska han alltid hålla på och vela. Själva beslutsprocessen kan ta flera timmar. Om jag sätter ner foten och bara bestämmer något, då brukar det ofta komma sura kommentarer om hur det hade blivit bättre om vi tänkte igenom det här mer noggrant. Om jag struntar i honom och bokar en resa på eget bevåg, så blir hela resan fylld av en bitterhet och en massa sura kommentarer. Det känns som att det här beteendet förstör vårt liv långsamt. Borde jag till och med överväga att lämna min man om han inte låter mig ta besluten i vårt förhållande utan att han surar och gnäller, undrar Arja. Mm. Vad säger Jossan?
Kanske det.
Mm. Sådana personer känner man ju igen.
Ja, alltså det är inte bra. Det är inte bra med någon som är kontrollig på det där sättet.
Är det inte rädd?
Ja, han är rädd och kontrollig och det är en väldigt dålig kombination. Mm. Han gör att allting liksom blir som en seg deg. Man kommer ingen vart. Det känns som man sitter fast, man är bakbunden. Usch. Nej, jag tycker han måste ändra beteende eller så får hon kanske i värsta fall lämna.
Okej, i värsta fall lämna, säger Jossan. Vad säger Fexeus?
Jag tror inte alls att han nödvändigtvis är värdelös på att fatta beslut. Det är bara det att hans beslutsprocess ser helt annorlunda ut än hennes, och det är det hon stör sig på. Och jag känner igen det här otroligt väl från min egen tillvaro. Och sättet att lösa det här på, det är att helt enkelt ett, bestämma vad vi ska göra. Vi ska åka på semester eller vi ska göra det här restaurangbesöket. Och sen bestämmer man så vem bokar det här, vem bestämmer det här. Antingen tar hon det, men idag jag bokar den här resan. Och då har han accepterat det, att hon kommer boka resan, då kommer det också gå till på det sätt som hon har valt. Och han har valt att ställa sig utanför det, och då kan han inte gnälla. Eller så kommer de överens om att han bokar det här restaurangbesöket, och då får hon släppa det. Då får han göra det på det sättet som han fattar sina beslut. Det kan få ta längre tid, men då behöver inte hon investera någon energi i det och känna att det viktiga är bara bestämma vem kommer fatta det här beslutet och sen gå på det.
Jag skulle ju säga det, vad tråkigt. Exakt, att de får dela upp det. Då får han boka resan nästa gång, och så kanske det blir tråkigt och fel och misstag, men då får han leva med det. Då får hon säga, ser du, det går inte så bra.
Jag tror inte det kommer bli det. Det är bara att han har liksom en annan process.
Jossan?
Ja, jag fick en idé nu. Jag tänker att de kan skaffa ett sånt här timglas, du vet. Mm. Och så gör de en rolig grej av det. Att nu ska vi boka en resa. Och så jonk, vänder de på timglaset, och så är det en timme då, säger vi. Då har de den här timmen, och då har de tagit i hand på att under den här timmen så ska de komma fram till vart de ska åka, hur de ska till och med ha bokat biljetter. Mm. Samma sak med restaurang, då kanske de har på en halvtimme liksom. Att de kör en sån grej av det.
Pressa honom till att...
Ja, det tror jag han kan tycka är lite kul också. För då kan inte
heller... Jag tror han skulle få panik.
Nej, men den ena eller andra kan ju inte skylla... Alltså, då ska de gemensamt komma fram till någonting på viss tid. Ja. Bra.
Fast problemet med det är att han kommer... Det finns en stor risk att han säger, men alltså den här typen av beslut går inte att fatta på den korta tidsrymden. För det är så han fattar sina beslut. Han behöver lång tid. Låt honom då få det till sina beslut.
Han verkar vilja ompröva allting. Och det är inte för att jag tror inte att han misstror henne som hon tror. Utan det kan vara så att jag ser vad du bokat. Men kan vi inte, om vi kollar på de här sidorna, så kanske man kan få ännu mer fördel. Han kanske vill väl. Han kanske bara är väldigt noggrann. Kan det vara så att han vill...
Sådana här personer finns det överallt. Jag skulle vilja säga en sak. De vill inte komma fram. De gillar ältandet. De gillar problemet. De gillar dega ner sig. Om du skulle tvinga dem, pressa dem till ett beslut, så kommer de aldrig dit. För de vill inte. De är livrädda för att komma fram till beslut.
Men om det är så, om han är en sån person, då löser han sig själv. Därför att om de då kommer överens...
Ja, om hon skulle ge honom i uppdrag, kommer de aldrig gå till restaurang.
Nej, hon ger inte honom uppdrag. Han måste också ta på sig det. Vem bokar restaurangbesöket? Du vill jag. Om de då kommer överens om att han ska göra det, då har han ju det uppgift, då kommer han inte undan. Om han är som du säger, att han ältar, att han egentligen inte vill fram, då kommer han aldrig vilja boka den där restaurangen. Då kommer hon få göra det på det sättet som hon är nöjd med, och han kommer inte heller klaga. För då har han godkänt att du bokar det.
Men om man är ute och kör bil, med någon så ska man äta någonstans, det spelar ingen roll var man kommer. Och vad man föreslår att vi ska käka. Käka där, käka där. Det är aldrig något som är rätt.
Ja,
fast
precis.
Det finns ett bättre där borta. Det finns en rädsla för att komma fram.
Bra, jag håller med om det. Jag har också ett par bekanta semester. Men det finns, om vi kör 3 kilometer till, finns det en ny avfart med en grekisk restaurang. Ja. Men livet är kort, sväng av här. Äta det där roadkill-djuret nu, så går vi...
Jag menar att det är alltså en rädsla för att ta ett ställning.
Ja.
För att ta ansvar för vad man själv tycker.
Det är hemskt, och det är därför hon kanske bara ska skippa den där snubben.
Hon ska, skippa den där snubben?
Ja, men jag är liksom lite
men,
inne på det.
Men
faktiskt.
Ni är inne på att låta honom ta ansvaret, så att säga.
Tycker jag, för då får han leka chef ett tag, och sen märker han, oj, det gick inte. Då kommer hon och säger, bra, då kan jag få göra det nu. Tack.
Men det är hennes livstid som går. Det är ju jättetråkigt.
Det rinner ut.
Ja, ska hon bara gå runt och bredvid den där jättetrista mannen? Usch, nej.
Ja. Du får ta åt dig vad du vill, Aja, av Fexeus Crawford eller Tobias Persson.
Skicka in ditt dilemma. dilemma@mixmegapol.se.
Constellation Prize, Robin Bengtsson, min son. Och vet ni vad? Det var den sista låten.
Nej!
Svansson.
Konserverad majs, som min son säger.
Vad är det?
Han tror att den heter det, låten.
Konserverad majs. Det var också en YouTube-låt där de sjunger det.
Ja, precis. Exakt.
Men det heter den inte. Men det var sista låten i alla fall. I Dilemma. Jag vill tacka er så jättemycket för att ni har spritt era fina visdomsord.
Mm, vi vill uppmana till uppföljning. Det var några här idag som jag verkligen blir nyfiken på. Hur kommer det gå? Hon med, som har den här strap-on-kompisen och så vidare och så vidare.
Ja. Ja, var det något annat som ni var sådär att känna? För vi vill ju gärna att ni där hemma...
Polisen vill jag veta hur det gick med.
Ja,
hur gick
det? Det vill jag också.
Blev du arresterad?
Skicka in ett hur gick det sen mail till dilemma@mixmegapol.se. Ja. Vi vill veta hur det gick. Ja. Hjälpte vi er eller icke? För den här gången så tackar vi er i alla fall. Imorgon är vi tillbaka igen med nya dilemman. Då tar vi bland annat tag i Biancas problem. Hon blir ruinerad av sina vänner. Så är det. Nu är det dags för Äntligen lördag med Tony Irving och Madeleine Kihlman. Och de är på väg in i studion i detta nu. Vi säger hej då, så ses imorgon.
Hej då.